till det här Comic Con som börjar imorgon. Mm. Mm, vad ser du mest fram emot?
Och jag ser fram emot att träffa mycket vänner och sånt som jag inte har sett på ett tag, i och med att jag inte bor i Stockholm, så att säga.
Andra sjöjungfru.
Det också.
Det säger Lisandra Hermansson, cosplay-fantast.
Susanne Westergren och Sharon Joma intervjuade i eftermiddagens program. Studio 1 kvälls första timme är slut. Vi har bland annat haft ett samtal om situationen i Sudan som alltjämt beskrivs som katastrofal. Nu har Johan Westerberg kommit in i studion för att ge er de senaste nyheterna, och vi hörs igen efter det.
Jag försöker se på det lite utifrån ungefär. Jag tänker en stumfilm från 30-talet, att man, det går en sån här herre med kostym och käpp, och han liksom visslar och är lite nöjd, och så pang så får han liksom en flygel i huvudet.
Mm. Möt Rysslandskännaren Martin Krag.
Och så pang så får jag bland det dödligaste en människa kan drabbas av. Mm.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Ekonyheter. Socialdemokraterna säger ja till att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern till 14 år vid allvarliga brott. Beslutet togs ikväll på partiets pågående kongress i Göteborg, där dess nya rättspolitik var i fokus. Teresa Carvalho är partiets rättspolitiska talesperson.
Tyvärr har vi ju en helt urspårad situation där allt yngre begår de allra grövsta brotten. Här måste vi vara modiga och testa nya verktyg, men givetvis behöver vi också utvärdera det här efter en tid för att se vad det får för effekter.
Ja, Socialdemokraterna vill nu alltså tillfälligt pröva och sedan utvärdera en sänkt straffbarhetsålder, men är fortfarande emot generella sänkningar. Mer om det här i Studio 1 kväll efter Ekot. Samtidigt som FN varnar för att 100% av Gazas befolkning riskerar svält, så görs nu nya försök att få till en vapenvila. Igår kväll så spritts rykten i Gaza om att en uppgörelse var klar, och på många håll så utbröt det jubel. Men många tar samtidigt uppgifterna med en stor portion misstänksamhet. Som 19-åriga Ragad, som säger att hoppet redan övergett Gazas befolkning.
Alla nyheter om vapenvila är nonsens. Vi har hoppats så många gånger bara för att se hoppet krossas, säger Ragad. Det som nu diskuteras är ett förslag initierat av USAs sändebud Steve Witkoff och skulle innebära 60 dagars vapenvila. Under den perioden är tanken att 10 av dem som fortfarande är i liv i gisslan ska släppas, liksom kvarlevorna av 18. I utbyte mot 125 palestinier som avtjänar livstidsstraff i Israel och över 1000 Gazabor som förts bort av militär sedan den 7 oktober 2023. Dessutom ska mer nödhjälp släppas in genom FN. Hamas uppges granska förslaget. Israel sägs ha godkänt det. Och El, som förlorat en av sina söner av israeliska bomber, säger att uppgifterna om vapenvila är bra, men att han är skeptisk. Jag tror inte på det längre. Vi har fått så många förslag tidigare som aldrig blivit något. Och Witkoff bara pratar. Det händer inget. Ragad har svårt att se något hopp, säger hon. Vapenvila tror hon inte på. Och om det sker kommer våldsamheterna ändå att fortsätta efter det. Situationen kommer att bli värre än tidigare. Hårdare bombningar, svårare svält. Hjälpen kommer att stoppas. Det kommer att vara förödande. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
Trump-administrationen planerar att utvidga restriktionerna mot Kinas tekniksektor med nya regler som omfattar även dotterbolag till de företag som redan är föremål för amerikanska begränsningar. Där rapporterar Bloomberg News. I Dublin så tilldömdes den tidigare ledaren för partiet Sinn Féin, Gerry Adams, idag ett skadestånd om drygt 1 miljon kronor från mediebolaget BBC. Adams hade stämt BBC för förtal efter att mediebolaget pekat ut honom som ansvarig för ett mord på en brittisk agent.
The British Broadcasting Corporation upholds the ethos of the British state in Ireland. The licensed payers are going to pay for this.
BBC upprätthåller den brittiska attityden gentemot Irland. Licensbetalarna får stå för notan, sa den 76-årige Gerry Adams utanför domstolen. I decennier var han ledare för Sinn Féin, ett politiskt parti som på den tiden fungerade som det paramilitära IRAs politiska gren, även om Adams själv alltid förnekat att han varit medlem i IRA. I ett BBC-program och en webbartikel från 2016 påstod en anonym källa att Adams gett klartecken till mordet på en brittisk underrättelseagent som mördades 2006. Adams tillbakavisade uppgiften och stämde BBC för förtal i Irland där han var ledamot av parlamentet. Efter flera veckors förhandlingar gav domstolen i Dublin idag honom rätt. Han får nu ett skadestånd på drygt 1 miljon kronor. Adam Smith från BBC var besviken.
We're disappointed by this verdict. We believe we supplied extensive evidence to the court of the careful editorial processes and journalistic diligence.
Pontus Mattsson, London.
I Nederländerna så återkallar Haribo godispåsar med den klassiska kolaflaskan. Där sker efter att det upptäcks att några av påsarna har visat sig innehålla cannabis.
Tidigare i veckan i Nederländerna började flera personer, bland dem barn, må dåligt efter att ha ätit godiset Happy Cola Fizz. Polisen uppmärksammade den nederländska livsmedels- och konsumentmyndigheten NVWA som tog prover. Resultatet? Godiset innehöll cannabis. Myndigheten ska ha hittat drogen i åtminstone 3 påsar och gått ut med en varning att man inte ska äta dem. Den tyska tillverkaren, godisjätten Haribo, säger i ett uttalande till AFP att man tar den här incidenten på största allvar. Och bolaget svarade igår med att återkalla hela partiet. Det ska handla om ett mindre parti påsar som har bäst före datum januari 2026. Hur drogen hamnade i godisarna är oklart. Haribo säger nu att man samarbetar med polisen för att undersöka den saken. Företaget har producerat den klassiska godiskolaflaskan sedan 1965. Under parollen, varje flaska innehåller ett litet äventyr. Andreas Liljeheden, Bryssel.
Svenska damerna spelade 0-0 mot Italien i Nations League-fotbollen ikväll. Sverige har fortfarande chans på semifinalplats om laget spelar lika mot Danmark på tisdag. Antalet dagar med extrem värme har fördubblats i nästan alla länder i världen. Orsaken är klimatförändringarna, visar en ny rapport. Värmeböljorna har dessutom blivit i snitt en månad längre och drabbar numera hälften av jordens befolkning. Enligt rapporten från Röda Korset, World Weather Attribution och Climate Central så bidrar det här bland annat till mer sjukdom och död, förstörda skördar och en hårdare belastning på sjukvårdssystemen. Vädret imorgon då? Jo, imorgon så blir det soligt i södra Götaland. I resten av Götaland och Svealand växlande molnighet. I södra Norrland halvklart i mulet och i de norra delarna inledningsvis någon regnskur. I norra Norrland så blir det imorgon regn följt söderifrån av uppehåll och uppklarning. Det blir från 20 grader i söder ner till 5 grader i norr. Ekot, Johan Westerberg.
P1 Sveriges Radio.
Klockan har slagit 23 och Studio 1 kväll fortsätter. Socialdemokraterna vill sänka straffbarhetsåldern från 15 till 14 år, hör vår reporter från den pågående kongressen i Göteborg. Reportage från ett splittrat Israel om synet på kriget mot Hamas. Och så fyller FN 80 år i år men har större problem än på länge. Har organisationen spelat ut sin roll? Välkomna att lyssna. Och vi börjar i Göteborg, alltså på Socialdemokraternas kongress. För tidigare ikväll kom beskedet att partiet ville sänka straffbarhetsåldern från 15 år till 14 vid allvarliga brott. Ekots reporter Ivan Garcia, du är med oss på plats från kongressen. Så nu ikväll kom alltså det här beslutet när partiet beslutar om sin rättspolitik. Vad innebär det?
Ja, det innebär att partiet vill testa förslaget från en utredning tidigare i år. En statlig utredning som föreslår att man ska kunna straffa barn från 14 års ålder när de begår särskilt allvarliga brott. Till exempel om de dödar någon. Vi kan lyssna på Teresa Carvalho som är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson som berättar varför de vill testa det här.
Ja, men vi ser en helt horribel utveckling i vårt land. Bara de här senaste åren har vi sett en 200-procentig ökning av antalet barn under 15 år som är involverade i mordärenden. Och det här måste vi också möta med nya verktyg.
Det var Teresa Carvalho, då, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson. Och hon, det man har beslutat är att man vill testa det här under en tid. De har inte bestämt hur länge de ska göra det, men efter den tiden så ska man utvärdera detta. Men de vill att det här ska gälla bara allvarliga, grova brott. De vill inte ha en generell sänkning av straffbarhetsåldern.
Och hur tog det här emot då på debatten på kongressen?
Alltså det var en hård debatt. Alltså partistyrelsen och Teresa Carvalho själv kan förklara sig nöjda. Det här är ett förslag som kastades in i sista stund idag. Det var inte med i skrivelserna när kongressen började i onsdags. Men motståndarna var vakna och det var flera och från flera olika delar av landet. Till exempel från Skåne och från Sjuhärad som blev väldigt arga och argumenterade emot det här. Och de menar då, bland annat att barn blir inte hjälpta av hårdare straff, att om man inför straff när man är 14 istället för 15 så kommer det att bli ännu yngre barn som dras in i kriminalitet och så vidare. Elsa Lövgren till exempel från Gävleborg som är kongressens yngsta ombud, hon sa från talarstolen att om Socialdemokraterna skulle börja driva detta så skulle det vara ett stort svek mot de unga.
Och hur kommer partiet gå vidare med det här beslutet?
Alltså, det kommer ju så småningom ett förslag från regeringen som utgår från den här utredningen i januari som föreslår att gå ner från 15 till 14 år för att straffa någon för brott. Och där kan Socialdemokraterna rösta ja i riksdagen. Men bara om man sänker ålder vid grova brott. För de vill inte ha den här straffålderssänkningen generellt.
Du har ju varit där nu under dagen och lyssnat. Fanns det några andra nyheter på rättssidan som kom fram idag?
Alltså det viktigaste för partistyrelsen på rättsområdet var att få igenom det här med att driva för en maffialag för att komma åt gängtopparna och för att ge nya verktyg för att göra livet jobbigare för gängkriminella, till exempel genom kontakt- eller näringsförbud. Sen var det en mindre punkt som partistyrelsen förlorade på mot kongressen och det var att partiet nu ska driva frågan om att sätta en gräns för hur länge en bodelning kan vara utan en rättslig lösning, alltså en bortre gräns för bodelningstvister. Det kommer partiet att driva på nu. Det vill inte partistyrelsen gå med på, men det ombuden ville det.
Och vi kommer förstås fortsätta att rapportera från kongressen även kommande dagar. Tack så mycket, Ivan Garcia, Ekots reporter på plats på kongressen. Och nu har det blivit dags att lämna över till Sharon Joma och Susanne Westergren igen i eftermiddagens program.
Det har gått över 600 dagar sedan tusentals milismän från Hamas och andra palestinska fraktioner attackerade södra Israel den 7 oktober 2023.
Och den brutala attacken som är den värsta mot judarna sedan förintelsen efterföljdes av ett blodigt krig i Gaza. Ett krig som majoriteten av israelerna stod bakom då.
Men i takt med att kriget har förlängts och skördat tiotusentals palestinska liv och berövat livet på både israeliska gisslan och soldater så har det skett en splittring i synen på kriget i det israeliska samhället.
Och vår Mellanöstern-korrespondent har rest runt i Israel och träffat personer med olika syn på Gazakriget.
Det blåser en svag vind över Kobis hill, en kullesterot i södra Israel, med utsikt över norra Gaza. En grupp människor har tagit med sig kikare. En man tittar en betalkikare som har monterats på utsiktsplatsen. För 5 shekel kan man se Bet Hanun inne i Gaza som har jämnats med marken. Och det behövs ingen kikare för att kunna se rökpelarna som stiger upp när bomberna faller över Gaza. En israelisk man ropar "slå till" på arabiska när han hör bombljudet.
happy?
This is terrorist, yeah. I'm very happy. Before, I go to army. Nissim Weizmann, grandfather in Germany.
Nissim Weizmann ser inga problem med att uttrycka sin glädje över attackerna mot Gaza. De är terrorister, säger han. Nissim har på sig svarta shorts och en svart t-shirt. Han står tillsammans med sin bror och brors son på kullen. Han berättar att familjen är från Sderot, ett av samhällena som attackerades den 7 oktober. Runt 70 människor dödades i staden den lördagen.
7 oktober, I'm go to synagogue because the hug. Holiday.
Det var helg och jag och andra skulle ha gått till synagogan den dagen. Men vad gjorde Hamas? De kom hit och dödade barn och glada och dansande ungdomar vid Nova musikfestivalen. Nu ger Israel tillbaka, bara lite grann, säger Nesim.
He come to Israel, he kill the children, he go to dance. Go to Nova.
Many people, they understand the anger and how sad the Israeli people are after the 7th of October. It was very horrible. But they say, but enough is enough. What's happening in like Gaza?
No.
Många människor tycker att det får vara nog med kriget, säger jag. Och innan jag hinner avsluta min fråga avbryts jag av Nissim. Nej, Israel måste avsluta jobbet, säger han.
Never. We must finish the work.
På frågan vad det innebär så svarar de tre männen. Ja, att det innebär att de israeliska gisslan som finns kvar i Gaza ska frisläppas. Och att Hamas lägger ner sina vapen och lämnar Gaza. Gaza-borna då. Ska de få komma tillbaka till sina städer? Till Beit Hanun här på andra sidan, undrar jag.
They don't belong here. They don't belong. We've got the book to prove it. From 4000 years.
Nej, de tillhör inte hit. Vi har Bibeln, boken, som bevis på att det här landet tillhör oss sedan 4000 år tillbaka, säger Nesims bror, som inte vill ange sitt namn.
Lovely to meet you anyway. Thank you so much.
Bye-bye.
Jag lämnar kullen och åker till ett närliggande område i Sderot. Här har fredsrörelsen Standing Together samlats för att protestera mot kriget i Gaza. Rörelsen består av både judiska och palestinska israeler. Demonstranterna håller upp bilder på både israeliska gisslan och barn som har dödats i Gaza. Tvåbarnspappan Itai Eyal håller ett plakat av kartong där det står:
And in the darkest of times we shall refuse to lose our humanity, otherwise what are we living for?
I de mörkaste av tider måste vi vägra förlora vår humanitet. Vad lever vi för annars? Märkbart rörd uttrycker tvåbarnspappan sin oro för det Israel som hans barn kommer att växa upp i. Han menar att den nuvarande regeringen har fört landet mot fascism, rasism och diktatur.
This is the kind of reality we've been living in for the last 2.5 years, because these two things go hand in hand together. Fascism together with the racism, together with the dictatorship.
Itai kallar den israeliska ledningen för massmördare och krigsförbrytare som driver ett krig som dödar både oskyldiga palestinier och oskyldiga israeler.
They are murderers, mass murderers of innocent people, both Palestinians and Israelis.
Jag förstår inte varför processen i Haag har tagit så lång tid, säger Itai, och syftar på arresteringsorden som brottmålsdomstolen i Haag har utfärdat mot premiärministern Benjamin Netanyahu och den tidigare försvarsministern Yoav Gallant.
They're war criminals and they should be tried. I don't know why it's taking so long in The Hague and be behind bars for the rest of their worthless lives.
Itai berättar att han är en av 3000 israeler som stöttar Sydafrikas rättsprocess mot Israel vid den internationella domstolen i Haag, där Israel anklagas för folkmord. Anklagelser som Israel starkt förnekar. Jag tror att Israel kan räddas av sig självt bara utifrån och inte inifrån, säger Itai. Han hyllar Sveriges och andra länders förändrade tonläge mot Israel, där en del länder har infört sanktioner mot landet och andra undersöker möjligheten att göra det.
We believe the only way to save Israel from itself is from the outside. It will never happen from within.
Fascisterna kallar oss för förrädare, men vi är lojala mot vår mänsklighet. Precis som det fanns goda tyskar under andra världskriget, säger Itai.
Just like there were good Germans during World War II.
Även om fredsrörelsen har vuxit under kriget, så utgör de ändå en minoritet av det israeliska samhället. Men efter att Israel avbröt vapenvilan den 18 mars, så har opinionsmätningar visat att majoriteten av israelerna vill se ett slut på kriget. Men massdeportering av Gazaborna och återockupationen av Gaza har blivit en del av krigsmålen för den israeliska koalitionsregeringen. Och både premiärminister Netanyahu och de ultranationalistiska ministrarna pratar öppet om det. Östra Jerusalem har tiotusentals människor från den israeliska högern och ytterhögern samlats för att fira det de kallar för Jerusalemdagen eller återförenandet av Jerusalem. Med det menar de Israels övertagande av östra Jerusalem i samband med sexdagarskriget 1967. Enligt internationell rätt är östra Jerusalem olagligt ockuperat av Israel. Finansministern och ledaren för partiet Religiös Zionism, Bezalel Smotrich, dyker upp bland den firande folkmassan. Jag går fram och lyckas ställa en enda fråga innan jag blir bortmotad av hans vakter.
I'm coming from the Swedish National Radio. So how was it to be here?
מאוד שמח לנו. We are celebrating our Holy Land, our Holy Mikvira.
Vi är här för att fira vårt heliga land. Vi är glada över segern och befrielsen av vår eviga huvudstad, svarar Smotrich. En stund senare håller Smotrich tal vid den västra muren. Räds vi för ordet ockupation, ropar han. Nej, svarar folksamlingen. Vi tar över Gaza, fortsätter Smotrich. Ja, skriker talkören. Samar Hadros, Jerusalem.
Och nu om FN som fyller 80 år i år men har större problem än på länge.
Man lyckas inte enas kring allvarliga konflikter såsom Ukraina och Gaza och bidra till fred och säkerhet.
Och säkerhetsrådets permanenta medlemmar, särskilt Ryssland och USA, anklagas nu för att missbruka sin vetorätt. Och höjs röster gör det för att organisationen kanske spelat ut sin roll. Och här i studion så finns Jan Eliasson, före detta vice generalsekreterare i just FN och med många år som diplomat och medlare i krig. Lågkonjunktur för diplomati och för försoning, menar du. Varför då?
Ja, det som har hänt är att vi har drabbats av stort missmod och stor misstro i världen mellan stater. Och det har utmynnat i konflikter som blivit blodiga krig. Och där sitter vi nu. Så att det gäller att på något sätt minska klyftan mellan världen som är och världen som den borde vara. Och det är FN som står för världen som den borde vara.
Om man då tittar på FN och säkerhetsrådet, varför har man inte lyckats bättre med att förhindra till exempel krigsbrott eller verka för just det här som världen borde vara?
Ja, jag erkänner att FN borde göra mer förebyggande. Man ska ju känna vibrationerna i marken och då agera. Men vi har inte lärt oss det ännu. Och sen är den här misstron så stor att man inte vågar komma med initiativ där man ger efter något. Man har egna intressen i konflikter och de är allt för laddade för att allierade ska bli irriterade om man lämnar deras positioner. Så att det har blivit en fastlåsning. Så att krisen som FN befinner sig i, den handlar väldigt mycket om att få säkerhetsrådet att fungera. Och när det inte fungerar, och det finns andra metoder att stärka FN, och det finns det.
Men det handlar ju väldigt mycket om vetorätten som de här fem fasta kan använda sig av. Men nu verkar tänka mer på egna intressen än världens och säkerhetens.
Ja, det är en grundläggande fel. De har fått denna rättighet att värna om internationell fred och säkerhet, och de ser egna intressen framför de internationella, även om ofta de sammanfaller.
Jan, Gaza och Ukraina har ju varit fokus länge. Finns det andra pågående konflikter där FN står handlingsförlamat?
Ja, det som jag tycker är mest stötande och upprörande, det är Sudan. Det är gått bortglömt mer eller mindre. Ja, det är miljontals människor som lider. Det är nöd och svält som vi ser från de humanitära organisationernas sida. Det är flykt över gränsen, det är flykt med in i landet. Och där står säkerhetsrådet. De har inga egentliga nationella intressen att bevaka. Någon av de här fem som Sharon nämnde här. Men ändå så har de inte kommit till skott och skapa en resolution som kunde ge stöd till fredssträvandena. Så det är ganska frustrerande det som händer.
Och vad är egentligen då huvudanledningen, menar du, till att de inte har kommit till skott där och inte ens har några andra
misstro och sen en tendens som vi ska vara medvetna om pågår just nu, och det är att de stora makterna, jag låter mig tala klartext, USA, Ryssland och Kina börjar tänka mer och mer i termer av intressesfärer där de själva bestämmer reglerna och vill dra gränser och så vidare. Och där de inte vill använda den internationella mekanismen som FN innebär.
Vi har en till gäst med oss här i studion. Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige, FNs barnfond. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Ja, du hör ju här Jan Eliasson beskriva hur paralyserad FN är eller inte fungerar säkerhetsrådet, och samtidigt så ökar ju de humanitära behoven i världen. Hur märks det i din organisation på marken?
Ja, tyvärr märks det ju av det faktum att ett av sex barn idag i världen lever i eller på flyktkonflikter. Och det märks ju om vi tar Gaza direkt, att barn och unga dör nu. För att de är helt beroende av att det kommer in rent vatten, näring, medicin utifrån. Så konsekvenserna är död och en enorm sorg.
Vad tänker du att du skulle vilja se? Alltså, på vilket sätt kan säkerhetsrådet och FN förändras så att hjälpen kommer in fortare och att till exempel barnen blir hjälpta?
Jag skulle verkligen vilja att FN går tillbaka till grundprincipen och att de stater, inklusive Sverige, som är FN, tar ett ansvar, visar ledarskap och mod och både står upp för rättsstaten, för konventionerna, men också möter upp de finansiella utmaningarna som vi ser i världen idag. Vi har inte tillräckligt med resurser för att investera i barn och ungas överlevnad och utveckling.
Men menar du att resurserna och att folk står upp för det här skulle påverka till exempel säkerhetsrådets förlamning eller egenintressen?
Säkerhetsrådets medlemmar, inklusive USA, som är ett land som har så radikalt dragit ner på biståndet, men är inte det enda. Det får ju direkta konsekvenser på barns överlevnad och på UNICEFs arbete i fält just nu.
Mm. Jan Eliasson, vad kan få säkerhetsrådet att ändå sluta hota om veto och lägga in veto för att, så att säga, gynna sig själva? Att reformera har man ju försökt sedan 1992. Vad talar för att det skulle fungera nu?
Ja, det kanske inte är så mycket. Som sagt, de här konflikterna pågår ju och vi ser väldigt svåra ut att lösa Ukraina och Gaza framförallt. Men vad man måste se på då, det är att generalförsamling med sina 192 medlemmar kanske ska höja sin röst kraftigt. Jag själv var ett ordförande där och kände trycket när säkerhetsrådet inte levererade. Mm. Så att det har hänt att, om man tittar historiskt, Koreakriget avslutades, eller rätt sagt FN-sanktion sattes in av generalförsamlingen. Och sen finns det initiativkraft också hos generalsekreteraren och som också kan användas. Men sen ska man också komma ihåg att det inte bara fredsarbete som FN gör. Det är utvecklingsarbete och det är framförallt försvar av mänskliga rättigheter och folkrätten. Om vi inte ökar respekten för folkrätten, då får vi problem på hela fronten. Inklusive den humanitära rätten som Pernilla är inne på.
Pernilla Baralt, generalförsamlingen kanske skulle steppa in mer. Skulle det hjälpa mot säkerhetsrådet som ändå har vetorätt?
Det tror jag absolut. Och generalförsamlingen samlades ju i september i New York förra året i någonting som vi kallade Summit of the Future, där också regeringarna deltog. Det finns alltså 56 action points på hur man ska skapa bättre beslutsprocesser globalt. Det gäller att gå från ord till handling.
Vad krävs för det?
Det krävs att länderna som utgör FN, som Dag Hammarskjöld sa, det är inte någon abstrakt tavla någonstans, det är vi här, tar initiativ och visar mod och ledarskap.
Mm. Jan Eliasson, det finns ju de som menar att FN helt enkelt börjar spela ut sin roll. Finns det andra alternativ?
Nej, men det kommer inte kunna spela ut sin roll därför att FN står för de här grundläggande principerna som vi fastlade, eller som våra företrädare fastlade efter andra världskriget. Om fredsarbete, om utveckling, om mänskliga rättigheter och att allting ska drivas framåt på ett integrerat sätt. Det, de principerna, de får väl tappa som riktning, som arbetsmetod för oss. Och därför tror jag att det kommer uppstå sådana här tendenser i riktning intressesfärer, och det skapas olika organ för att kompensera för FN eller förändra för FN. Men idén går inte att ta bort. Den finns där för gott.
Pernilla, hur ser du på den frågan om FN har spelat ut sin roll?
Jag tycker att det är fundamentalt att vi vuxna och världens ledare skapar hopp för barn och unga nu. Det är 2,1 miljarder människor under 18 år. Det är vårt ansvar att visa på en väg framåt. FN måste reformera sig, bli mer representativt, bli mer effektivt. Vi måste kunna utkräva ansvar. Och ett viktigt steg på vägen är faktiskt att ta in barn och ungas röster mer i alla beslut.
Nu pratar ju vi med två FN som gillar FN jättemycket och har arbetat länge för FN. Men Jan Eliasson ändå, finns det något som du ser framför dig som ändå ger dig lite hopp?
Ja, det finns hopp i det som du sa, Pernilla, nämligen unga människor. Unga människor som man ska lära sig att arbeta inte bara för utan också med.
Det sa Jan Eliasson, för detta vice generalsekreterare i FN, och tack också Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige.
Striden mellan USAs president Donald Trump och det prestigefyllda universitetet Harvard fick en vändning igår kväll när en federal domare tillfälligt satte stopp för Trump-administrationens åtgärder som har hindrat Harvard från att ta in utländska studenter. Stoppet gäller fram till dess att ärendet är avgjort i rätten. Hör vår USA-korrespondent Roger Wilson om beskedet.
Ja, vad vi ser här nu i det här spelet mellan Trump-administrationen och domare, det har vi sett tidigare även i andra frågor. Domare på en lägre nivå i det federala rättssystemet bromsar eller pausar åtgärder som Trump-administrationen vill genomföra. Och det kan sedan upphävas i högre instans. Men i ett första led så är det här ju någonting som irriterar och gör Trump-administrationen upprörda, eftersom man anser då att de här domstolarna hindrar Trump-administrationen, ministrar och presidenten själv att genomföra sin politik. Men det pågår också parallellt med den här frågan, fristående från den, ett annat utspel från utrikesminister Marco Rubio. Där handlar det om att stoppa eller i alla fall väldigt mycket mer granska studentvisumansökningar från Kina. Så att det händer en hel del när det gäller utländska studenter och visum just nu.
Mm. Vilken motsättning finns det när det gäller åtgärder mot antisemitism?
Alltså det är en väldigt öppen och stor fråga, men från Harvards sida så menar man ju att de åtgärder och de hot om indragna medel från Trump-administrationens sida som sker, att man använder antisemitismen som en ursäkt där, för att man vill ha större kontroll över universiteten, över åsiktsfördelningen hos lärare och personal till exempel, och att man då använder antisemitismen som en ursäkt för att kunna genomföra det här, och att det på sikt, kan inskränka den akademiska friheten, medan man då från Trump-administrationens sida menar att universiteten inte gör tillräckligt, och man ser det som ett nationellt hot. Därför vill man ha större kontroll på vilka studenter som finns och vad de har gjort på skolan.
Säger alltså Roger Wilson, vår USA-korrespondent.
Och det var Sharon Joma och Susanne Westergren som ledde eftermiddagens program. Och nu sätter vi punkt för Studio 1 kväll för den här gången. Bland annat har vi fått ett reportage från Israel om synen på kriget mot Hamas. Ni som lyssnar i P1 eller i appen vet säkert att det finns mer nyheter att lyssna på just i appen eller på vår webb, där också hela programmet finns. Producent ikväll var Martina Lindvall, tekniker var Jari Henninen. Jag heter Linnea Wannefors och nu följer Dagens Eko med Robin Olin. Och vi önskar en trevlig natt.
Carina, hur reagerar man i Finland på uppgiften om att Ryssland börjat rusta upp där vid gränsen?
Ja, men Finlands försvarsmakt har konstaterat att relationen till Ryssland är på en bottennivå just nu. Och allt fokus ligger nu på att rusta upp, stärka gränsen för att möta det här vapenskramlet som man ändå hör där från grannen i öst.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Putins upprustning vid den finska gränsen.
Now at the bases nearest to the Finnish border, it appears preparations are being made.
På satellitbilder från det amerikanska företaget Planet Labs, som fotar av jorden från rymden varje dag, syns en förändring det senaste året. Bilderna som flera medier tagit del av visar ett område i Ryssland inte långt från den södra finska gränsen. Där mellan barrträden dyker hundratals tält upp på rad. Och nya baracker som enligt bedömare är till för att förvara militärfordon och stridsflygplan.
Their presence basically indicates a growing need for accommodation for a growing number of soldiers and military activity.
För tillfället bedöms den ryska militären vara upptagen av kriget i Ukraina. Men på sikt väntas en rysk upprustning ske just här mot den långa gränsen till Finland, som nu också är NATOs gräns.
We have to be aware all the time about the threat and how they are planning to expand.
Gäst är Carina Holmberg, Sveriges Radios Norden-korrespondent.
Men Carina, jag tänker om vi börjar med att backa bandet. Alltså Finland och Ryssland har ju så att säga legat där de ligger länge och haft en gräns mellan sig. Hur var stämningen där tidigare om vi tänker efter andra världskriget, och då är det ju Sovjetunionen vi pratar om?
Då hade ju Finland tvingats in i en fred med dåvarande Sovjetunionen. Vi pratar om Moskvafreden 1940, och det var en fred som sved märkbart.
Medborgare, ni har redan igår i radion hört och idag i tidningarna läst om det fredsvillkor.
Man tvingades avstå stora landområden, Karelska näset med rikets andra största stad Viborg.
Förlusten av västra Finlands största och viktigaste hamn Viborg jämte Trångsund och Björkö.
Var tionde finländare, 400 000 personer, tvingades på flykt bort från sina hem. Och Finland tvingades också betala ett stort krigsskadestånd. Och man kan väl säga att det finländska folket präglades av en stor sorg och bitterhet efter den här freden.
Men ja, på något sätt måste man ju då förhålla sig till den här stora grannen i öster och gränsen där. Hur gör man i Finland efter det här?
Ja, precis som du säger så var ju Finland verkligen tvungen att förhålla sig till den här stora, mäktiga, starka grannen i öster. Och det finns ju också bilder ifrån 1948 när Finlands dåvarande president Paasikivi går upp för en trappa och ska möta delegater som har varit i Moskva.
And at Helsinki, President Paasikivi arrives to hear the Russian proposals.
när man har diskuterat det kända VSB-avtalet, mm-hmm. vänskap, samarbete och biståndspakt står det för, som man slöt då med dåvarande Sovjetunionen. Och det ledde också fram till det här begreppet finlandiseringen.
Och vad innebär det?
Ja, det handlar om just om hur det lilla landet tvingas huka sig inför en större aggressiv granne. Och Finland till exempel avhöll sig då från utrikespolitik som kunde reta dåvarande Sovjetunionen. Och så är ju tonen och förhållandet gott mellan finska och dåvarande sovjetiska politiker, och de ses ju.
Kekkonen och Palgorni utväxlade skåltal. Och högsta Sovjets presidium och Sovjetregeringen tog tillfället i akt att inbjuda Kekkonen till ett officiellt besök.
Och det finns ju historier om hur Finlands mångårige president Kekkonen, att de badades både bastu och dracks sprit tillsammans på de här på mötena. Finland förblev neutralt. Det fanns ju inte då på kartan att ansluta sig till någon av de här andra västliga allianserna, EU eller NATO eller så då.
Och längs gränsen då, alltså hur är det där under den här perioden av finlandisering?
Ja, Finland har ju en väldigt lång landgräns mot Ryssland, 1300 kilometer lång, lite drygt. Och det finns ju då såklart gränsstationer och precis som många andra gränsbygder så är det ju också en levande gränsbygd. Och det var ju då många medborgare i Sovjetunionen som åkte över till Finland för att kanske för att handla och annat.
In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end.
Efter Sovjetunionens fall i början på 90-talet, då ökade ju trafiken väldigt mycket. Och det byggdes stora köpcentrum för ryska turister och det där blev viktiga inkomster för småsamhällena på den finska sidan.
In Finland, and it's very nice to stay here. Not very expensive, yes.
Gränsövergången är ett problem under ryska storhelger eftersom tullpersonalen på båda sidor av gränsen då inte räcker till, vilket skapar långa köer.
Det där dog ju sen helt fullständigt efter invasionen i Ukraina.
After months of preparations, the Russian president Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine.
Ja, vad händer med allt det här som du beskriver längs gränsen där då?
Ja, då förändras bilden helt. Från att man ändå haft en hyfsat god grannrelation, även om Ryssland alltid har mullrat lite grann mot den lilla grannen, så blir ju ändå nu Ryssland på ett helt annat sätt ett potentiellt och reellt hot. Och det är vissa små gränsövergångar som stänger.
Beslutet syftar till att i princip helt förhindra rysk turism till Finland.
Finland börjar också bygga stängsel.
Vi var alla överens om behovet, säger statsminister Sanna Marin till Yle om riksdagsbeslutet.
Jag har ju besökt flera av de här gränsstationerna och tillsammans med gränsvakter i Kuusamo gränsstation så fick jag klättra upp i ett äldre övervakningstorn. Det var sån här metalltrappa, ni vet, som lät lite under fötterna, och när man stod där uppe så kunde man känna i vinden, liksom man såg hur granarna blåste, och där stod jag tillsammans med de här gränsbevakarna och de pekade över ut till den ryska sidan.
Ja, här ser vi ryska sidan då, om vi tittar direkt mot öst här från torn.
Och det var ingen trafik alls över vid den här gränsövergången.
Och vad säger folk till dig där då om det som har hänt?
Kuusamo var ju en sån ort till exempel som hade då en sån här vännerrelation med den närmsta grannorten på den ryska sidan. Och det var ju sånt vänskapssamarbete som bröts direkt.
It was the first time that I thought about that they can also attack to Finland.
Jag var i stadshuset och träffade Kuusamos borgmästare och talade med honom. Han berättade då att han hade pratat med sin vuxne son som just då gjorde sin militärtjänstgöring, att ja, vi måste vara beredda att försvara oss, och det kommer vi göra precis på samma sätt som Finland gjorde då under andra världskriget.
It was a strong feeling. Do we fight against Russia if they come here? we both have a strong opinion, of course we will fight.
Och lever det minnet kvar, skulle du säga, alltså bland dem du träffar?
Ja, jag skulle säga att alla i princip i Finland har ju någon mormor eller någon morfar eller farfar eller någon som har varit med i kriget, som har varit drabbad av det här.
I've been thinking a lot with myself and with my children and my grandchildren. What's going to happen?
Det finns en historia som berättas genom generationer.
We have to be careful and do everything for our security.
Skräcken för ryssen finns kvar i Finland väldigt stark.
But you try not to think about it that much.
Och förståelsen av det som händer i Ukraina är ju väldigt tydlig och påtaglig också.
Hmm. Och om vi pratar om då det här gränsområdet, vad hände mer där under den här perioden?
Precis efter den ryska invasionen i Ukraina, då kommer ju underrättelserapporter om hur Ryssland flyttar sin militära kapacitet från områdena längs den finska gränsen ner mot Ukraina. Mm. Och då beskrivs ju situationen militärt som väldigt lugn, och det finns ju inte något påtagligt hot eller någon aggressivitet just där. Men det finns ju också ändå den där känslan av att det finns i ett längre perspektiv ett hot och en aggressiv granne. Och det är också där som diskussionerna om ett NATO-medlemskap börjar i Finland.
I won't give any kind of timetable when we will make our decisions. But I think it will happen quite fast.
Ryssland varnar ju både Finland och Sverige för att gå med i NATO ett antal gånger, och Putin har en pressträff under den här perioden och säger han att ja, kommer det här ske så kommer han agera på samma sätt som NATO och sätta in trupper då vid gränserna där.
Военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально.
Men det snarare triggar Finland ännu mer att söka sig västerut och in i NATO.
Now in the past few minutes Finland has officially joined NATO, becoming its 31st member.
Och ja, vad får det för konsekvenser då för just den här gränsen att Finland går med i NATO?
Från rysk sida så ser man ju det här då som en ovänlig handling. Det här ökar ju då hotet, och Finlands långa, långa landgräns blir ju då NATOs längsta landgräns mot Ryssland.
Russia has warned it might be forced to take retaliatory measures.
Även om då det är militärt svagt på den ryska sidan längs gränsen, så finns det ändå en påtaglig oro för hybridkrigföring.
At one of the world's coldest border crossings, Finland is accusing Russia of a cruel practice of bringing desperate underdressed migrants from the Middle East to the Arctic.
Det tydligaste exemplet var väl de här större grupperna av migranter som kom från rysk sida in i Finland. Och där vet jag att jag pratade med gränsbevakningsmyndighetens personal som jobbar vid de här gränsstationerna, som vittnade om hur man stod upp i de här tornen och tittade över på den ryska sidan och såg hur migranter skjutsades i lastbilar fram till gränsen. Och där lastades man av, utrustades med en cykel, och så pekade de ryska gränsbevakarna liksom på, och nu kör ni över gränsen här mot Finland. Och när de har lämnat en ryska zonen så stängde ryssarna liksom grinden bakom dem och låste, så det var ingen väg tillbaka.
In November already they've received some 700 people, and this is up from receiving zero people at the border in the early part of this year, so they can definitely see that the trend is changing.
Och just det här att det kom då i hundratal, man var ju väldigt rädd för att det här skulle bara accelerera och bli större och större och mer och mer, och det ledde sen fram till att Finland helt stänger gränsen till Ryssland hela vägen,
sealing off the entire border amid rising political tensions.
Och ja, Carina, nu så har det alltså kommit nya uppgifter i form av satellitbilder som tolkas som att något nytt håller på att hända där på den ryska sidan gränsen mot Finland.
Fighter jets likely can't operate from the base yet. It need, there needs to be some more renovation projects.
Ta oss igenom, vad är det som framkommit där?
Ja, det vi ser nu det är ju då konkreta bilder på vad egentligen då Finlands försvarsmakt har beskrivit i sina underrättelserapporter som ska komma.
We have to be aware all the time about the threat and how they are planning to expand. Mm-hmm.
Och det här är ju bilder då som har blivit verifierade Sveriges Television.
Här i norr ska Ryssland bygga två nya militära flygfält.
New York Times har också skrivit om det här. Och på de här bilderna så ser man ju nu konkreta exempel på hur Ryssland har börjat bygga upp någon ny slags infrastruktur vid flera av de här militärbaserna längs den finska gränsen. Och det handlar om stora lagerhallar som byggts på vid ett ställe.
De har totalt tre nya byggnader dykt upp sedan 2023.
Det finns bilder som visar att ett stort område som bara var ett övningsområde med grus under 2022. Här har det nu byggts tält.
Satellite images show some 130 military tents erected earlier this year at the Kamenka base, about 60 kilometers from Finland.
Som enligt då bedömare ska kunna ta emot uppemot 2000 soldater. Mm. Det här är ett konkret exempel på hur det är en förändring på den ryska sidan längs gränsen.
Mr. President, on Russia, are you worried about the reports on a military build-up along the borders towards Finland and Norway?
Under våren 2025 riktas uppmärksamheten i flera NATO-länder mot just den finsk-ryska gränsen.
There have been reports for some time that Russia has been looking at a build-up in that area.
Vesa Virtanen, chef för den finska försvarsstaben, intervjuas bland annat i tyska Welt.
The thing is that Russia is testing Article 5 all the time.
Han menar att tecknen på rysk upprustning där vid gränsen ska ses i ljuset av att, som han säger, Ryssland hela tiden testar artikel 5. Alltså den artikel i NATO-fördraget som innebär att medlemsländerna ska skydda varandra om det sker ett angrepp. Och chefen för den finska försvarsstaben säger att man får räkna med att det kommer vara fler trupper där längs den här gränsen framöver.
So there will be more troops in the future than there were before the Ukrainian war.
Så Karina, hur låter det i Finland nu kring de här första tecknen på rysk upprustning där vid gränsen?
Ja, men reaktionerna är väl lite att ja, men nu händer det som vi såg komma. Och man konstaterar från finska försvarsmakten att Rysslands agerande kommer bli allt mer oberäkneligt framöver. Det finns ju också prognosen som säger då att från det att kriget i Ukraina är över så är det frågan om år innan Ryssland har rustat upp längs den finska gränsen. Och då pratas det om en stor upprustning, och det är ju det här som Finland tillsammans med NATO förbereder sig för.
Och hur gör man det då? Alltså vad gör Finland och NATO militärt längs gränsen där?
Finland is accelerating preparation for all potential conflicts.
Ja, men vi ser ju väldigt mycket samarbeten, väldigt mycket övningar med NATO-soldater, med Sverige. Vi kan också se ett sånt här konkret exempel att man nu från Finlands regering har tagit beslut om att den spårvidden på den finska järnvägen ska förändras. För mm-hmm. den har tidigare varit anpassad efter rysk spårvidd. Så att nu så ska man då, och med start i norr, då anpassa den finska järnvägen till europeisk spårvidd. Och det är ju för att kunna till exempel då underlätta materiell- och truppförflyttningar. För behöver Finland stöd? Ja, men då ser man ju att NATO-stödet kommer kanske från väst in i nordnorska hamnar och sen mm-hmm. transporteras över Norge, Sverige och till den finsk-ryska gränsen.
Men du Karina, samtidigt verkar ju Ryssland föra fram att just på grund av att man nu fått en gräns mot NATO i Finland så måste man på något sätt rusta upp för att försvara sig. Alltså hur ser man på det i Finland att just det här NATO-medlemskapet på något sätt också riskerar att eskalera situationen där vid gränsen? Det låter ju som rakt motsatt strategi mot den där finlandiseringen som du beskrev när man ville hålla sig liksom på god ton med Sovjet.
Ja, men det vi ser nu är ju att finlandiseringen är ett minneblott. Finland har skakat av sig det ryska oket och man ser ju NATO-medlemskapet som nödvändigt för sin egen trygghet. Och det vi ser nu är ju ett helt annat Finland. Ett Finland som har sträckt på ryggen och dragit ner jalusiet mot Ryssland och vänt blicken västerut.
Tack så mycket, Carina.
Tack.
Gäst var Carina Holmberg, programledare Robin Olin. Och producerade gjorde Marina Nilsson Malmström, Ulrika Lindqvist och Ellen Lundström. Vill du komma i kontakt med oss, skriv då gärna till dagenseko@sr.se.
Och det kommer att handla mer om Ryssland och Putin här i natt. Flera europeiska länder fortsätter nämligen importera rysk energi. Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet? Det har vi mer om i Europapodden efter midnatt. Men först ska vi avsluta denna fredag med dagens dikt.
Något om själen. Själen har man av och till. Ingen har den oupphörligt och för alltid. Dag efter dag, år efter år kan förgå den förutan. Ibland sätter den bo en längre tid, bara i barndomens skräck och förtjusning. Ibland bara i häpnaden över att vi är så gamla. Sällan bistår den oss i sådana tyngre sysslor som att flytta möbler, konka på väskor eller långväga gå i för trånga skor. När blanketter ska ifyllas eller kött hackas har den oftast fridag. Av 1000 samtal oss emellan deltar den i ett och inte heller det nödvändigtvis. Ty helst håller den tyst. Då kroppen börjar plåga, pina, smyger den iväg från jorden. Den är kräsen av sig, ser oss ogärna i en folkmassa, vämjes vid vår kamp om övertaget, vårt egennyttiga chatter. Glädje och sorg är för den inte två skilda känslor. Bara i deras förening är den här hos oss. Vi kan räkna på det när vi inte är säkra på någonting, men nyfikna på allt. Bland materiella föremål gillar den pendelur och speglar som arbetar nitiskt även när ingen ser på. Den säger inte varifrån den kommer och när den på nytt ska försvinna för oss. Men den väntar helt tydligt på just sådana frågor. Det verkar som att liksom vi av den har den av oss någon sorts behov.
Den polska Nobelpristagaren Wisława Szymborska är ett namn som återkommer ofta när ni lyssnar och önskar dikter. Och i dagens Folkets dikt fick vi höra Etienne Glaser läsa Något om själen. En dikt som hade önskats av Maria Stenström. Efter dikten hörde vi en nocturn för två violiner av Grażyna Batsewicz. Spelade gjorde Marta Gidaszewska och Robert Wagoniak. Skriver och önskar sig en dikt, det gör man till mejladressen dagensdikt@sr.se eller så postar man ett brev till Dagens dikt, Sveriges Radio, 211-01, Malmö.
Ekot vid midnatt. Försvarskoncernen Saab håller på att utveckla ett obemannat stridsflygplan. Det säger vd Mikael Johansson till Svenska Dagbladet. De obemannade planen ska vara betydligt vassare än drönare och kunna flyga tillsammans med bemannade stridsflygplan. Men också kunna användas ensamma för de mest riskfyllda uppdragen över fientliga områden. Enligt Saabs vd väntas de första testflygningarna ske nästa år och planet ska vara leveransklart före 2030. Israels militär har genomfört en flygattack mot ett vapenlager i västra Syrien. Enligt den israeliska militären fanns där vapen som ansågs utgöra ett hot mot Israel. Det är den första attacken av det slaget på nästan en månad. Så Sverige, Socialdemokraterna säger ja till att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern till 14 år vid allvarliga brott. Det beslutade partiets kongress ikväll när rättspolitiken togs upp. Partiet vill nu tillfälligt pröva och utvärdera en sänkt straffbarhetsålder, men är fortfarande emot generella sänkningar. I Finland har tre svenska medborgare dömts till fängelse för en skjutning mot ett radhus i utkanten av Helsingfors i augusti förra året. Huvudstadsbladet skriver att det enligt domstolen rör sig om ett gängrelaterat mordförsök på grund av en narkotikaskuld. Straffet blev fängelse i mellan 6 och 10 år för mordförsök. Sångerskan Taylor Swift har nu officiellt köpt tillbaka rättigheterna till sina 6 första album. Det är efter en lång konflikt om vem som ska äga hennes musik som ledde till att hon spelade in albumen på nytt. Men nu äger alltså Taylor Swift rättigheterna både till den gamla och till den nya musiken. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
2 minuter in på lördagen den 31 maj ska vi nu få det senaste avsnittet av Europapodden.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och därigenom göda Putins krigskassa. Varför är det så svårt för EU att kapa bandet? Här är Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Du lyssnar på Europapodden som vi spelar in tisdag 27 maj när klockan precis har passerat 11. Parisa Höglund har inte bytt röst, men hon jobbar med annat just idag. Så därför har jag, producent Therese Rosenvinge, tagit Parisas stol. Men alla har inte bytt plats, utan i helt vanlig ordning från Bryssel. Andreas Liljeheden. Hej Andreas.
Hej Therese.
EU har enats om nya sanktioner för att pressa Ryssland. Vi räknar nu till 17 klubbade paket, ett 18 förbereds. Och den här senaste omgången så går EU på bland annat rysk olja och man trycker till den så kallade skuggflottan. Men trots en stark vilja att frikoppla sig från Ryssland och dränera Moskvas krigskassa så fortsätter rysk energi att importeras till Europa. Rysk flytande naturgas, LNG, tankas av i europeiska hamnar och förra året så slog LNG-importen från Ryssland till och med rekord i Europa. Elin Akinci, du är vd för analysföretaget ELS. Välkommen till Europapodden.
Tusen tack.
Du Elin, om vi bara börjar med frågan. Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet till Ryssland?
Ja, men det enkla svaret är att man har byggt in ett beroende under väldigt många år. Det ligger väldigt mycket investeringar bakom infrastruktur och också liksom importterminaler för att just ta emot energi från Ryssland. Och sen är det ju det att man inte har något bra alternativ på framförallt vissa av de här energimarknaderna. Att man måste liksom successivt göra sig av med det här beroendet för att man inte ska skada den ekonomiska situationen i Europa för mycket eller på något sätt liksom utmana försörjningstryggheten i unionen. Så det känns ganska rimligt att man ändå har fasat ut i den takt man har gjort. Man har gjort extrema åtgärder, till exempel på rörledningsimport av rysk gas.
Så det är mycket en kostnadsfråga och en fråga om vilken kapacitet man har att ställa om. Det där tar tid.
Ja, det tar tid för att du behöver liksom på något sätt signalera till resten av världen att nu behöver vi gas från andra alternativa källor och då behöver det ske investeringar i ny exportkapacitet i till exempel till USA för att möta den här efterfrågan i Europa. Sen har ju det här kommit med en stor kostnad för Europa rent ekonomiskt. Om vi tittar på liksom industriell aktivitet så har det ju liksom haft en ganska stark påverkan, så det har ju kostat Europa att göra de här åtgärderna också.
Mm. Andreas, det här innebär ju då alltså att vi fortfarande i viss utsträckning då köper rysk energi. Det innebär ju att EU och EU-länderna de facto fortsätter att pumpa in pengar i den ryska krigsekonomin. Det här är väl knappast något man vill skylta med.
Det här sticker ju framförallt i ögonen, särskilt som en del experter har pekat på att EU förra året då pumpade in mer pengar i den ryska ekonomin eller den ryska krigskassan genom sin import och köp av rysk energi än vad man gav i finansiellt stöd till Ukraina samma år. Det finansiella stödet till Ukraina uppgick till knappt 19 miljarder euro. Man skickade över 20 miljarder till Ryssland. Sen är det klart att EU-länderna de ger andra typer av stöd också till Ukraina. Det är inte bara finansiellt stöd, det är inte minst militärt stöd, så totalsumman är ju högre. Men det finns ändå de som har gjort den här jämförelsen och det ser illa ut.
Kort bakgrund bara innan vi går vidare. Som Elin var inne på här, det är viktigt att ha med sig att den totala energiimporten från Ryssland den har minskat drastiskt sedan 2022. Ryskt kol importeras inte alls längre och den ryska gasen som tidigare kommit in till EU via pipelines har i stora delar upphört. Men 19% av unionens totala gasimport förra året var rysk. Och delvis är det då för att LNG-importen, alltså importen av flytande naturgas som fraktas på fartyg till Europa, den har ökat sedan 2022. Vilka europeiska länder och hamnar handlar om där man tar emot det här?
Där har vi ju sett en kraftig ökning och det är ju delvis för att man då har dragit ner på rörledningsgasen, så då har man letat andra alternativa energikällor och då är LNG bland annat från Ryssland ett alternativ. Den här ryska LNG:n kommer framförallt in i fyra hamnar i Europa. Det är mitt eget hemland Belgien i Zeebrugge. Vi har grannländerna Frankrike och Nederländerna och sen också i Spanien. Och sen är det ju inte så att den ryska LNG:n stannar i just de här länderna, utan därifrån går de ju sen vidare på export till andra EU-länder och särskilt från Frankrike och härifrån Belgien så går ju det på export till Tyskland. Så indirekt så är det ju ganska mycket rysk LNG som hamnar på den tyska marknaden, även om den då klassas som till exempel belgisk gas om den skickas från Belgien till Tyskland. Och jag såg en siffra, jag har inte kunnat dubbelkolla den, men jag såg en siffra nämnas att Tyskland skulle ha ökat sin import av rysk LNG med 500%. Så det är ju en väldigt kraftig ökning i så fall.
Precis, EUs gasnät sitter liksom ihop. Och du nämnde ju Belgien där du bor, Andreas. Är det en laddad inhemsk fråga där att man fortsatt i sin stora LNG-hamn Zeebrugge tar emot den här ryska gasen?
Ja, det är en fråga som diskuteras och den tidigare regeringen, den förra energiministern, ville ju tidigare se då ett förbud mot import av rysk LNG, och i höstas så ville de också se ett system där man skulle kunna spåra, alltså tracka den ryska LNG:n, eftersom man också har, det var svårt för belgarna tyckte de att leva upp till de sanktioner som trots allt finns mot rysk LNG. Man får ju köpa rysk LNG för den egna inhemska europeiska marknaden, men man får inte sälja den vidare till tredje land utanför EU. Men det där kan vara svårt om man inte kan då spåra exakt varifrån LNG kommer.
Du nickar här, Elin.
Det är inte så på något sätt att de här länderna som tar emot den här LNG på något sätt, liksom politiskt sett, är mer positivt inställda till att ta emot rysk LNG. Det är ju för att de här stora LNG-terminalerna